Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då är jag här hos Hela människan i Vårgårda och jag träffar Micke Ringborg som fyller 29 år här i mars. Och han har varit ungefär 10,5 år har han räknat ut inom Hela människan som gäst eller som anställd. Du har precis börjat med ett lastbilschaufförsutbildning.
Jajamän.
Ja, hur känns det?
Det känns helt underbart. Jag har hittat min grej som jag alltid har drömt om. Det har blivit besannat att det här, det var jag ska göra. Ja. Och det är verkligen helt underbart idag.
Bilar och motorfordon, det har varit någonting för dig?
Ja, men det har det varit i många, många år. Redan som tonåring så var det självklart bilar som gällde. De flesta jag hade omkring mig, de höll på med sport och liknande också, men nej, bilar. Det är ju motorsport till slut man satt och tittade på. Gick fordonsprogrammet i gymnasiet. Och jag har haft med bilar egentligen i 15-16 år att göra. På olika sätt. Och det blir bara mer och mer. Det tar aldrig slut.
Hur trivs du på den här utbildningen?
Jag trivs jättebra. Jättebra klasskamrater och bra lärare och en bra studiemiljö. Och för första gången i mitt liv så är jag faktiskt själv motiverad att vara i skolan och plugga. Och det känns jättekonstigt men så underbart. Att man är rätt liksom, man är hemma på något sätt.
Du hittar rätt.
Ja.
Hur lång är den här utbildningen då?
Oj. 9 månader, 10 månader någonting. Med sommarlov och allt annat. Onödigt krimskrams man måste ha.
Det är väl ganska skönt. Ja, jag förstår. Du vill ha kortet nu.
Jag vill ha kortet nu liksom. Ja. Helst vill jag börja i januari och vara färdig i maj, men det händer ju inte.
Nej.
Men det vore skönt.
Du kom i kontakt med Hela människans Linusgrupper.
Ja, precis.
Som är för män eller för barn som växer upp i dysfunktionella familjer.
Jajamän.
Vill du berätta lite om hur kommer det sig att du hamnade där när du var 8?
Jag började i Linusgruppen för jag har en uppvuxen med en far som var alkoholist och jag tror på något sätt att det var just det här att jag och brorsan då inte skulle vi skulle inte tro att vi var ensamma om det, så att då lyckades någonstans hitta en Linusgrupp där vi kom in då och där man fick lära sig just det här att man är inte ensam om att ha jobbigt med någon förälder som är ett missbruk, utan det finns fler. Men man ser dem inte för att de såg ju lika normala ut som jag och brorsan, om man säger så.
Mm.
Tyvärr kommer jag inte ihåg så mycket från den tiden riktigt. Men,
ja, det var ju typ 20 år sedan.
Typ 20 år sedan, och så har man förtänkt lite av barndomen också. Då, så att det blir ju att ja. Att man vet att man har varit där i alla fall. Liksom. Ja.
Men din pappa fick en hjärnskada där när du var ganska ung.
Ja.
Vad hände?
Han drack för mycket en kväll. Och jag tror det var att han hade gått ut. Så att sen hade polisen hittat honom. Inte jättelångt hemifrån. Och körde ner dem till akuten i Alingsås då. Och på den korta resan så stannade hans hjärta 3 gånger. Så han fick syrebrist. Vad jag fått förklarat för mig då. Så att där kom ju hjärnskadan till skott då. Och det var också sån här svagt minne. Jag minns inte så mycket av själva händelsen. För att det blir så. Ja, man puttar undan det liksom.
Mm. Men du var där runt 8?
8-9 år någonting.
Ja.
Och det gjorde ju att man fick ju lära sig förstå ganska tidigt att det här är inte något som händer alla, utan det här är ju liksom en effekt av ett missbruk då. Mm. Och Det var väl min första kontakt med verkligheten kan man säga. Som barn. Om man säger så då.
Mm. Tufft. Men ja. Sen själv kom du i kontakt ganska tidigt med alltså drickande själv då. Och började prova på.
Jajamän. Som 13-åring så hade jag min första fylla. Och det var ju främst en kombination av att jag har hamnat i ganska trassligt umgänge med personer på stan som var jämnåriga. De skötte sig inte jättebra, och för att inte liksom vara lite utanför dem så gjorde man ju samma sak som de gjorde. Och då blev det ju första kontakten med alkoholen då. Och det mest skrämmande är att det här är då snart 16-17 år, alltså 15-16 år sedan någonting. Och än idag så känner jag känslan av min första fylla. Det var bokstavligt talat det bästa rus jag haft i hela mitt liv. Och det var också det som satt avtrycket att jag vill tillbaka dit. Jag vill jaga det här. Jag vill ha det här igen. För den känslan var så otroligt fantastisk. Det jag inte insåg var att det senare kom och skulle sabba mitt liv istället. Om man säger så.
Mm. Gick det fort då? Liksom började du dricka varje helg eller varje dag när du var 13 där? Eller?
Det, då när jag var 13 så blev det enstaka kvällar. Jag var fortfarande så pass ung så att någonstans var man ju tvungen att liksom bygga upp kontaktskapet med kompisar och få ett kompisgäng. Och även det här, ja, det var inte så lätt för morsan och farsan och liksom, nu skit igen, nu drar jag ut och träffar kompisarna. När man var 13 så var man fortfarande lite för liten för att vara ute egentligen. Liksom. Mm. Men sen fick jag en ganska explosiv ökning med åren. När jag var 14 så blev det ytterligare någon dag i veckan. När jag var 15 då var det ibland 3-4 dagar i veckan. Sen 16-åring då drack jag mellan 5 och 7 dagar i veckan. Så sen höll det i sig.
Hur fick du tag på grejerna? Men man har ju inte pengar så där direkt när man är i den åldern.
Jag hade ju nackdelen att jag jobbade som reklamutdelare bland annat och lokaltidningen, och det gav ju en inkomst, och den här inkomsten var ju min hela månad. Jag behövde inte egentligen betala så mycket om man säger så, och då hade jag ju betydligt mer pengar över till annat. Och när jag insåg att det här betalar ju vad jag vill ha, ja, då jobbade jag hårdare för att kunna ha mer av det som jag ville ha. Det var ju alkohol, även cigaretter och snus då. Så jag fällde ju lite krokben för mig själv när man både jobba och missbruka samtidigt då.
Vad sa föräldrarna?
Ja, jag är lite osäker på när de faktiskt vet att jag hade min första fylla. Jag vill intala mig själv att de inte visste, för jag var kanske 15-16. Och jag tror att de förstod om inte annat mycket tidigare. Och de försökte ju prata med mig, men jag har varit ofta den här, men jag skiter i vilket, och så drog jag hem till någon kompis. Jag kunde vara borta en vecka, ibland kunde jag vara borta några dagar, och ibland kunde jag dra iväg på morgonen, så kom jag hem på natten och sen drog jag iväg på morgonen igen. Så man såg aldrig liksom mig egentligen då. Och sen hade vi en del, det var en del bråk i familjen. Man har ju syskon och syskon håller ju inte alltid sams, och även barn och föräldrar är ju inte alltid sams, så då blev det ännu mer att man kunde dra iväg någonstans. Så det var ganska struligt under större delen av tonåren då.
Men sociala myndigheter och sånt, var de liksom inkopplade?
De var inkopplade. Jag hade en kontaktperson bland annat genom socialtjänsten. Men jag sa aldrig allting, och man var ganska försiktig med vad man sa till, ja, nästa vuxen eller till en myndighet eller så då. Just för att det ska inte komma fram, mina föräldrar ska inte veta. Ja, men man gjorde vad man kunde för mörka liksom. Sen som 16-åring så insåg jag ju själv min problematik när jag inte kunde låta bli alkoholen. Det blev nästan till dagligen. Och jag bara kände att vad håller jag på med? Det här funkar inte. Och försökte sträcka mig ut till bland annat till, till en kontakt jag hade på socialen då. Och då fick jag svaret att nej, men det är ingen fara med dig, du är bara tonåring. Alla har det lite svårt i början. Och ja, jag tänkte, då är det normalt det här. Då fortsatte jag ju samma spår. Och höll igång detta fram till jag var 18 då.
Och där någonstans fick du kontakt med hela människan då?
Ja, men precis. Det är nämligen så att när jag var 18 år, eller året jag skulle fylla 18 rättare sagt, så fick jag min första lägenhet genom socialtjänsten. Just för att det var struligt hemma och de insåg att det var inte en hållbar situation. Och till en början var det guld värt att ha egen lägenhet. Åh, nu kan man ju dricka bäst man vill, för att nu vet ju inte vad mina föräldrar vad jag gör, och skulle de få reda på det, vadå, jag bor inte hemma. Liksom, man blir lite mer motiverad helt plötsligt till att dricka då. Men sen så vill jag ju ha körkort. När jag fyllde 18 så var jag ju liksom, ja, men jag vill ha mitt körkort nu. Varför har jag inte körkortet? Och insåg att ja, men det är ju för jag dricker hela tiden. Jag kan inte vara nykter och övningsköra. Och tala om för min mamma att jag vill bli nykter. Jag vill ha mitt körkort nu liksom. Nu är jag redo. Men jag löser inte själv. Och då hade de precis läst en tidningsartikel om hela människan i Alingsås då, som hade, jag tror de hade skaffat en lokal i centrum. Det hade gått över från den gamla RIA-verksamheten som det var förut till att nu ska det jobbas mot unga vuxna framför allt. Jag tror det var någon sån artikeln handlade om då. Så att vi kom dit, bokade tid och kom dit på ett första samtal och var ju inte nykter när jag kom dit, för det var så jobbigt så att det gick inte att gå dit nykter. Och jag tänkte för mig själv, det här kommer ju aldrig funka. De kommer ju be mig vända i dörren för att jag inte är nykter liksom. Och hon som föreståndare vid den tidpunkten där då lyssnade på mig och bokade in ett nytt samtal och sa det, ja, men till nästa gång kan du prova att dricka 2 öl mindre. Och liksom, där vart man då inte bortknuffad för att man inte kunde vara nykter. Man blev hjälpt även fast man var onykter liksom. Och det var ju det som har räddat mitt liv kort och gott genom åren helt enkelt. Det var det mest värdefulla, just det här att man som ung människa blir lyssnad på när man har en problematik, och att man, även fast jag var påverkad, tar emot mig, man lyssnar på mig och man försöker hjälpa mig ändå då.
Du hade inte mött på det någon annanstans?
Nej, det jag var mer van att man liksom blir lite bortknuffad och liksom, framförallt som tonåring, just det, som ung människa så är det så svårt i mångas ögon att förstå att man har varit en missbrukare. För i mångas ögon så är det alldeles för vanligt att man helst behöver ha passerat 45-50, man ska ha varit igång i 25-30 år och liksom, så att när man kommer in där och varit igång i 5-6 år då är man färsk eller liksom, så det har jag stött på jättemånga ställen förutom på hela människans verksamheter faktiskt. Det är det som har varit.
För du har besökt andra också. För du var i Karlstad.
Jag var i Karlstad en sväng. Jag bodde uppe i Värmland. Det här var ju då när jag var 22. 21, 22 någonting. Och då hade jag lyckats hålla nykterheten på en sådan nivå. Så att då hade jag enstaka återfall om året. För då hade jag dessutom fått mitt körkort och jätterädd om körkortet, vill ju inte bli av med det. Och då hade jag när jag flyttade upp dit så tog jag samtalskontakt med just hela människan verksamhet. Då jag visste hjälpen jag hade fått ifrån Alingsås tidigare. Och på den här verksamheten så fortsatte man prata en gång i veckan. De hjälpte mig även med antabustagning, för jag gick på antabusbehandling under den perioden. Och istället för att gå på vårdcentral så tog jag det på hela människan då och kombinerade det med samtal helt enkelt omkring alkoholen. Och sen blev det när jag flyttade tillbaka till Alingsås då, blev lite aktiv i hela människan Alingsås som volontär bland annat då, så fick jag möjligheten att vara med i Vårgårda och starta upp verksamheten där från början då.
Så du var med och startade upp den här alltså medvandrarverksamheten?
Jajamän. Så att den här verksamheten som är i Vårgårda nu då, med medvandring och man sitter och bjuder på fika på torget, var jag med från början i planeringsstadiet och liksom jag vet första gångerna vi gick så skrev jag upp mig på listan. Ja, men jag går 3 veckor och så ledde en vecka. Och så gick jag 3 veckor och ledde en vecka. För att det var så kul att få göra det för ungdomar som kanske sitter i samma situation där jag själv har suttit. Och då är mina erfarenheter verkligen guld värda. Och sen tror jag att det har varit en guldkant på det hela. Att jag själv inte är så gammal ännu så att de kan ändå se mig som lite jämnårig eller nära i ålder i alla fall.
Mm.
Och det har gjort avtryck det också, tror jag.
Så du jobbade du liksom lönebidrag där ett tag?
Ja, men precis. Jag hade ju, först hade jag volontärarbete som jag var med om. Och sen så löste sig så pass bra, om man säger så, så att jag fick gå från volontär till lönebidragsanställning. Och då var den anställningen fördelad på både verksamheten i Allingsås men också Vårgårda. Och det var lite kontraster i anställningen då. För i Vårgårda var medvandringen och den här nattvandringen väldigt viktig. Men alltså i Allingsås då var det mer en öppen lokal dit ungdomarna kunde gå. Och där försökte vi få in då att, ja men då är vi 2 stycken som går ut och går på stan i Allingsås och försöker få dem att komma ner till oss och ta en kaffe eller spela biljard eller så då. Så det blev ju lite samma fast ändå helt olika förutsättningar. Och det gjorde jag i ungefär ett halvår och sen så upphörde den anställningsperioden jag hade då. Och sen gjorde jag en utsägning och flyttade till Skåne och sen flyttade tillbaka igen. Och när jag flyttade tillbaka så gick jag in som volontär på Hela Människan i Vårgårda igen. För det var den verksamheten som jag brann mest för dem. Och det slutade med att jag fick en 1 års lönebidragsanställning även där. Sen då som avslutades förra året i maj då.
Mm. Fantastiskt. Och så nu har du börjat lastbilschaufförutbildningen.
Jajamän, nu har jag börjat lastbilsförutbildning i Kungsbacka kommun. Så jag pendlar lite över 7 mil. Enkel resa varje dag, jag åker till skolan och så är 7 mil hem igen. Och jag trodde ju att det skulle bli ganska så här enformigt att sitta och köra samma väg fram och tillbaka, men varje gång jag kör det så gör jag med ett leende, för jag vet att det är för en bättre orsak. Jag ska in på lastbilsutbildning och sitter gärna och betalar den där otroligt höga bränslekostnaden och allt där omkring bara för att sitta och köra ner till utbildning och hem igen, för då får jag gjort det jag tycker mest om. Jag får plugga till det, mitt drömyrke, och jag får sitta och köra bil, som är en av mina största grejer i vardagen.
Mm. Verkligen. Men alltså det var ju fantastiskt att du kom i kontakt med den här verksamheten och så. Men vad tänker du, vad skulle man kunna ha gjort mer under din uppväxt liksom? För att du inte skulle hamna så djupt i missbruket så snabbt.
Oj. Alltså jag var ganska duktig på att hålla mig undan i tonåren. Det var inte allt för ovanligt att jag höll mig. Ju äldre jag blev, ju längre bort från hemkommunen höll jag mig. Så ofta var det Göteborgsområdet och det var ibland Trollhätteområdet. Det kunde varit även i ett annat län också för den delen som jag hamnade. Och det gjorde ju svårt för myndigheter och vuxna att se och hinna reagera, för att jag var aldrig på samma ställe så länge så att man faktiskt kunde se att jag hade sådana problem, om man säger så.
Du var liksom medvetet håll dig utanför.
Jag var rätt duktig på det, och sen var det mycket det att när jag, Allingsås där jag uppvuxen då, det är ju liksom, det är lite av den här mentaliteten att det du inte vet om dig själv, det vet precis alla andra. Och oftast så visste mina föräldrar när jag skulle göra saker innan jag hade gjort dem, för att någon hade sett mig som visste vem jag var, och så ringde de till mina föräldrar. Och med den vetskapen då drog man ju sig undan ganska fort, för att det ska inte synas vad jag gör, jag ska ju bara vara någonstans liksom. Så ofta hamnade jag i kontakt med ett kompisgäng i Göteborg. Vi var ett gäng som umgicks ganska flitigt och ingen av oss var speciellt nyktra överhuvudtaget när vi sågs, men vi hade roligt i alla fall, tror jag, idag.
Har du kontakt med dem på något sätt?
Jag önskar att jag hade kontakt med dem idag. Tyvärr så är det så att de gick in och gick ifrån alkoholen och gick in på narkotikan. Så att Vi var 10 stycken och jag är den enda i kompisgänget som har blivit 25 år. De andra har dött. Antingen direkt av överdoser eller följd av missbruket när de har fått psykisk ohälsa och liknande. Och inte orkat med det helt enkelt. Tack och lov så tyckte jag alkoholen var så fantastisk så jag var aldrig intresserad av narkotikan. Och jag skulle våga påstå att det är i alla fall det som har gjort att inte jag har hamnat i graven med de andra då. Men det har varit nära vid ett par tillfällen ändå under både min aktiva period men också under återfallen som jag har haft. Och då blir man påmind om kompisgänget och då blir det ännu jobbigare att hålla nykterheten en period efteråt och liksom så då. Sen har jag ju många kompisar kvar som jag fortfarande har kontakt med som från tonårsperioden men kanske inte i samma sätt som de jag hade missbrukat kontakten med liksom. Mm. Och där har ju hela människan varit helt fantastiska i hjälpen för jag fortsatte ju vara hos dem även när jag hade mina återfall och jag har varit ärlig om att det skett sig förra veckan, jag hamnade på lasarettet och sådär och jag hade ju förtroende ändå någonstans, jag fick vara volontär, jag fick vara med och hjälpa till och
de gav aldrig upp hoppet?
Nej, aldrig, de stackarna fick orka med och möta mig om man säger så. Och det var helt fantastiskt att få den känslan att ja, men även fast man tabbar sig så vart man ändå liksom de tror på mig, jag löser det här. Och sen blev det ju bättre och bättre med åren för den psykiska ohälsan som jag har levt med utan att egentligen reflektera över den blev ju bättre och bättre också för jag försökte ju tänka upp att liksom, vad gör jag med mina dagar och hur planerar jag dagarna och det här. Och det resulterar ju faktiskt att som idag då så har jag inte haft någon inläggning för psykisk ohälsa på 4,5 år.
Vad skulle du vilja säga om du skulle träffa någon kille eller tjej som du känner så här bara, oj, han eller hon är liknande situation som jag var när jag var 15. Vad skulle du vilja säga till den personen?
Alltså jag kan säga att vid ett tillfälle i arbetet inom hela människanverksamheten så stötte jag på en person som jag försökte prata med en kväll. Men jag blev helt mållös. Jag hade ingenting bra att säga överhuvudtaget. För helt plötsligt så insåg jag, men jag sitter ju och pratar med mitt 15-åriga jag. Jag mötte en person som var så lik mig själv så att jag visste bara inte vad jag skulle säga för jag vet fortfarande inte vad jag hade velat höra när jag var 15-16. Så jag blev helt stum helt enkelt. Och trots det så försöker jag alltid få en människa att titta framåt. Vad har man att vinna på nykterheten? Jag vet vad man kan förlora med fyllan. Jag vet vilka konsekvenser fyllan kan sätta även som vuxen, även fast man inte dricker så har man ju konsekvenser med sig. Och försöker väl förmedla den biten istället då, just för att jag vet bara inte vad man ska säga liksom. Men det har bara varit något enstaka tillfälle jag har mött den personen som är så lik mig själv. Annars när jag möter människor, både vuxna som unga, som sitter och är påverkade eller har ett aktivt bruk om man säger så. Och de säger, jag vill inte hålla på med det här men jag vet inte hur jag ska göra. Då försöker jag dela med mig av kunskaperna som jag har.
Jag tänker framtiden, om 5 år, vad tror du att du är då någonstans i livet?
Om 5 år då sitter jag i en lastbilshytt någonstans i Sverige eller någonstans i Europa och ser fram emot att få komma hem. Jag har ett hus på landet där jag har garage och plats för bilar. Kanske åker ut med någon bilträff en helg för att sen se fram emot att få jobba veckan efter igen för att ut och få köra igen. Nej, så att om 5 år då... Då är jag ständigt på vägen kan man väl säga.
Det låter ju fantastiskt att få se Sverige, Europa.
Ja men verkligen. Alltså det, det är verkligen målsättningen och drömmen. Och just det här att veta att jag kommer få betalt för att köra. Istället för att få betala varenda gång man kör, så får jag betalt för det. Och jag får möjligheten att... Ja, men då blir det världsvan, kan man väl säga. Och det är så stor motivation, så att det är helt underbart idag.
Vad är det där med att köra? Liksom? Vad är det som skapar den här känslan hos dig, tror du?
Jag brukar säga att när jag sitter och kör, så... Jag kör inte egentligen bara för att köra, utan när jag kör så är det är terapi för mig själv. När stunderna kommer med dåligt mående, tankarna på alkoholen eller bara rastlöshet, som också kan bidra till att man går igång med alkohol, och då sätter jag mig i bilen och tankar den fullt, sen kör jag till bränsletanken är tom och tankar igen och kör lite till. Och medan jag kör så tänker jag inte. Det är bara... Man bara följer med, liksom.
Mm.
Och helt plötsligt då finns det inga problem i världen. Då sitter man där och liksom... Ja, nu sitter jag här i bilen och kör. Men vad gör det? Finns det ändå inga bekymmer att tänka på? Alltså det blir liksom... Det blir en så magisk känsla av det. Så att det är det som blir motivationen att fortsätta köra igen då, liksom. Mm. Det bidrar verkligen jättemycket positivt idag. Samtidigt som jag blir så påmind om att jag måste fortsätta hålla nykterheten för att kunna fortsätta vara ute och åka, om man säger så. Så att i många lägen så är det ju ren terapistund på väldigt många plan, liksom.
Mm. Ja, det förstår jag. Men det låter som att du befinner dig i ett på ett väldigt bra plats i livet just nu.
Jo, men det gör jag. Och nej, det är bara helt fantastiskt.
Mm. Ja, men det är fantastiskt. Och så och kunna din glädje och det här att du har verkligen hittat din grej i livet, den smittar av sig när man sitter här och träffar dig.
Det är skönt att höra att den syns, ja. Så tydligt, liksom. Då är det inte bara jag som känner den, utan
nej.
Det syns, liksom.
Det syns och känns. Fått höra din historia om liksom det här kämpiga, men framförallt den här livsglöden som du har, har fått höra om. Och du har kämpat dig ur det här trots att du var fast i det ganska hårt.
Ganska hårt. Det gick ju en kort period, men det gick ändå hårt och fort, om man säger då. Sen är det ju, ska man säga, fighten tar aldrig slut. Jag kan stolt säga idag att jag har inte druckit alkohol på över ett år. Och planerar absolut inte att göra det igen. Jag har till och med redan nu bortförklaringar i huvudet för när eller om i skolan och säger, men ska vi ut och ta en öl eller ska vi fira det här, eller liksom, om det skulle komma, då har jag bortförklaringar redo, för att jag ska bara inte dit igen. Och det här kommer jag få kämpa med hela livet. Det är trots allt så att min ryggsäck kommer ju alltid finnas där med det gamla innehållet, om man säger så. Men just nu så fylls det på med så mycket nytt innehåll, så att det gamla är ganska enkelt att låta vara kvar i botten. Det behöver inte tas upp, utan det finns bara någonstans i bakgrunden. Och jag vet vad jag har att kämpa för, och jag vet vad som är värt i livet idag. Och det är helt underbart.
Fantastiskt att få höra det här. Tack så mycket.
Aj, men tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.